Nyt tässä on taas aika aloittaa tämä Jumalan palvelustilaisuus. Ja sen me aloitamme laululla 116. Text, men vad är det för text nu då?
Det är Hesekiel 33, 10 och 11.
Okej, okay. Hesekiel 33, 10 ja 11. Ihminen, sano israelilaisille, te valitatte, rikkomuksenne ja syntimme painavat meitä, me näemme niiden alle. Tämä on meidän loppumme. Sano heille, näin sanoo Herra Jumala, niin totta kun elän, en minä tahdo, että jumalaton kuolee, vaan että hän kääntyy teiltään ja saa elää. Kääntykää, kääntykää pahoilta teiltänne. Miksi te kuolisitte, israelilaiset? Ja Leena on voinut johtaa rukouksessa.
Tässä ihan ennen sitä kevättervehdys teille Kroatiasta ja Montenegrosta ja maailmalta. Siellä oli kevät ja täällä on talvi. Onko teillä esirukous, pyyntöjä, kiitoksia ja kaikkea muuta, mitä sydämessäni on tällä hetkellä? Ole hyvä.
Minä olen kiitollinen Tuulikille, vaikka hän ei ole täällä, mutta että saan asua hänen luonaan nyt ennen kuin minun kotini tulee kuntoon.
Niin, onko siitä toivoa, milloin se tulee?
No kyllä siinä on huomannut, kun se tulee. Mä olen melkein 4 vuotta tänne Pakosalle ja kävin siellä eilen ja tapasin näiden miehen siellä. Ja hän sanoi, että sähkö on laitettu ja se eteni on kunnossa. Ei enää muuta kuin sähkö käynnistetään. Ja sitten sai sieltä tulee soittaa.
Niin, rukuillaan, että ensi viikolla pääsi sitten kotiin.
Joo.
Ole hyvä.
Meidän Englannin viime vuoden kotikirkossa niin olen täällä aikaisemminkin pyytänyt esirukousta. Se oli sellainen pieni poika, joka meinasi hukkua ja uimaltaa sen, kun oli pudonnut, niin hänellä on tosi vakava aivovamma. Ollut monta kuukautta, että hänen puolestaan toivotaan, että hän vielä voisi hukkaa.
Ole hyvä. Varsågod.
Jag ber att vi ska behöva bli mer givmilda på alla sätt, på alla plan. Och jag tackar för att vi har så många underbara syskon.
Rukous ja toivomus on, että voisimme tulla anteliaiksi kaikilla tasoilla. Ja kiitos Herralle siitä, että meillä on näin paljon hyviä siskoja ja veljiä. Oliko muuta? Ole hyvä.
Kiitollinen, että olen saanut tekosilmät. Että on ihmeellistä, että tällaista taitoa ja kykyä on annettu ihmisille, että voi vielä.
Luulisin, että ne on vielä kuitenkin ihan oikeat sinikan silmät, jotka siellä ovat. Voi vaikka vähän linssiä on paranneltu.
Sekin vaatii taitoa ja tekniikkaa.
Kyllä, kyllä. Ja siitä saadaan kiittää. Meillä varmasti on jokaisella sydämellä erilaisia asioita, jotka haluamme vaan osoittaa ja huokasta Herralle. Ole hyvä vielä, jos ilmoitan käden nostolla, että Herra näkee, Herra kuulee. Ja hän on kuullut meidän jokaisen ääneen lausutut kiitokset ja rukoukset. Hän on nähnyt meidän sydämemme tilan ja huokaukset sieltä. Yhdymme rukoukseen. Kiitämme sinua, Herramme Jeesus Kristus, lunastuksesta, luomisesta ja siitä, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Kiitos kaikesta hyvästä, mitä olet meille suonut. Kuulon, näön, kävelevät jalat ja kaiken muun, mikä joka päiväiseen elämään tarvitaan. Tästä kiitollisuudesta rukoilemme, että me jokainen voisimme tuntea antamisen iloa. Että sinä voisit muuttaa nämä meidän kivisydämemme lihasydämiksi, niin kuin itse olet luvannut. Täällä on pyydetty apuasi pikkupojan puolesta, jolla on vaikea aivovamma onnettomuuden jälkeen. Herra, sinä tiedät, sinä osaat, sinä voit laittaa siunaavat käteesi koko perheen ylle, että sinun tahtosi tapahtuisi. Kiitos, että Taara on pääsemässä kotiin. Herra, tapahtukoon se pian. Täällä on myöskin iloittu siitä, että meillä on siskoja ja veljiä ja siitä haluamme sinua ylistää. Herra, tässä tuomme eteesi kaikki vaivamme, syntimme, kovuutemme, mitä se sitten onkin. Kosketa meitä ja siunaa meitä. Lähetä erikoisesti henkesi puhujan ylle, niin että hän voisi välittää sanoa sinulta, että henkesi voisi puhua meidän jokaisen sydämelle. Kiitos, että olet täällä. Nimessäsi. Amen.
Ja nyt on sitten saarnan vuoro. Nu är det dags för predikan. Varsågod.
Tack så hemskt mycket. Jag är jätteglad att vara här faktiskt. Jag har längtat efter det. Och jag minns att ni sa till mig att ni vill höra fortsättningen. Och jag håller med. Man vill ju gärna veta vad Gud säger. Gud talar till oss hela tiden egentligen. Det är vi som inte lyssnar ibland. När vi inte öppnar boken. När vi inte öppnar vårt hjärta, våra sinnen till att höra vad han säger. Kommer ni ihåg förra gången jag pratade om den största lögnen av alla lögner? Vad är den största och första lögnen av alla som har lagt grunden till alla andra lögner i världen? När Gud säger till Adam och Eva, den dagen ni äter av detta träd ska ni vara döden dö. Inte bara dö. Döden dö i olika översättningar. Absolut dö. Och vad säger Satan sen? Ni ska visst inte dö. Och när jag tittar omkring, låt oss vara raka och ärliga. Vem tror ni världen tror på? Med tanke på hur världen tänker. När man tror att när man är död, då finns det något annat som lever. Det är Satan, inte Gud. Om man lämnar en hel bok med massor med texter och fastnar på en enda liknelse, den rike mannen och Lazarus, och bygger en hel doktrin på något som man fullständigt missförstår, inte har satt sig i och inte är lyhörd och forskar och studerar ordentligt. Det är inte en veckotidning. Jesus sa inte bläddra i boken. Han sa inte läs då och då. Han sa forska. Vad gör en forskare? Han vänder på varenda sten. Och det är det jag hoppas att vi fortsätter att göra. Jag tänkte jag ska bara snabbt berätta lite. Så att vi kan rekapitulera det som vi sa förra gången. För jag märker att en del kanske inte var här och man glömmer. Så att jag kan sakta sakta gå in till del två. Var det en liknelse eller var det en riktig berättelse? Det var en liknelse. I samma kapitel berättar Jesus återigen om en förvaltare. Och det är om vad vi har haft i detta kvartal, hur vi ska förvalta. Det visar att det var en liknelse om en rik man, inte någon specifik. Att han har sagt att det är Lazarus, det finns ett namn. Det var ett syfte med det. Och vi pratade om att enligt mångas tro, både greker men också Guds folk, hade grekisk mytologi kommit in i våra tankar och permierat, genomsyrat vår tro då och många av oss nu, att när man dör så finns det en självständig själ eller ande som lever loppan. Antingen på en mellanstation, en limbo liknande station och väntar, eller så brinner man i helvetet redan, eller så äter man glass och gottar sig hos Abraham. Vilket är inte bibliskt. Och vi sa också att liksom, det finns mycket i liknelsen som är missförstått. Jag tänker repetera kort så att vi har det med oss när vi går till nästa del. Varje gång den rike mannen pratade, så var det det judiska folkets missuppfattning. Så Jesus tar en liknelse som alla rabbiner repeterade då och då. Men i liknelsen var den rike mannen han som gick till Abrahams famn. Och den fattige och den rike mannen naturligtvis representerar judarna då, Guds folk. Och idag, vem tror ni? Vem tror ni den rike mannen är idag? Det är vi. Vad är vi rika på?
Allt.
Allt. Vi har precis allt vad en människa behöver. Ordet och all annan välfärd. Tanken var att den rike mannen, judarna då och vi idag och alla som tror att de är den sanna kyrkan, Guds folk och har sanningen, ska dela med sig till alla. Smulor, att man ska predika, berätta, för att alla har inte möjlighet till kunskapen eller till välfärden som vi har, vi ska dela med oss. Och i deras berättelse så dog den rike och gick i Abrahams famn, för det var favoritfolket. Vi är adventister, vi är per automatik, bara vi håller sabbaten så är vi i Abrahams famn eller i Guds famn. Det är det som liknelsen handlar om. Och den fattige, Lazarus på hebreiska, Eliazar, Gud hjälper.
Och Abraham hade en Eliazar från Damaskus, en hedisk, som han hjälpte. Och Abraham var symbol för fadern. Fader till alla folk. Så det är inte för inget att detta namn dök upp i just denna liknelse. Och sen tanken var att när Jesus kommer så vill han ha den ram de har, det språk de förstår, den kunskap de har, och bekräfta att jag vet hur ni tänker, jag förstår hur ni har det, men jag vill rätta till lite. Men han kan inte göra det på en gång, för de tål inte, de skulle backa och stänga öronen. Så han bejakar lite, han berättar lite vad de tror i den rike mannen och Lazarus. Han berättar att så som ni tror, den rike dör upp, men han går inte dit upp. Enligt er misstro eller vantro så ska han gå till det ni tror är till helvetet. Men jag kommer att rätta till det, bara ni fortsätter att lyssna på mig. Så vad han gör, han planterar in sanningens mening för mening i denna fantastiska liknelse. Så varje gång, först berättar han bakgrunden som är missförstådd. Så att han säger, jag vet hur ni tänker. Och den rike man hade 5 bröder, och vi sa att de var fariseerna, saddukeerna, esseerna, de skriftlärda och herodianerna. Det är om det judiska folket. Och Jesus berättar för dem, nej, 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 ni måste lyssna på Mose och profeterna, läs boken. Så fortsätter den rike att säga, nej, nej, om du skickar någon från de döda till mina bröder, de kanske förstår. Och Jesus, när Abraham pratar, kommer ni ihåg, vi sa, varje gång Abraham pratade så ville Jesus ge en auktoritet som de förstår. När han säger Abraham, det betyder att det är jag genom Abraham. Men eftersom Abraham är en auktoritet för er, så vill jag att ni ska lyssna på vad Abraham skulle säga. Läs boken. Abraham säger i liknelsen, även om någon skulle komma, nej, de säger, kan du skicka någon så att han ska komma dit och predika? Så säger han, nej, ingen kan komma därifrån hit. Jesus vill bekräfta att när man är död, så finns ingen återvändo. Det är kört. Det är nu när du lever idag du ska dela med dig. Inte vänta sen. Men den grekiska mytologin hade planterat i våra tankar att, titta, det här är grekisk mytologi som Josefus Flavius hade fastställt, att fariseerna trodde på allt detta. Att det fanns själar och de skulle fördömas och brinna där, och en del går till Abraham. Saddukeerna, lärjungarna, titta, alla visste det. Att de trodde inte det, men fariseerna trodde på uppståndelse och änglar och andar. Lärjungarna trodde på att Jesus var en spöke, eftersom de hade trott på det sättet. Nu repeterar jag, ni som inte var här, ni får ha lite tålamod. Därför att jag vill hinna med del 2 också. Och Jesus förklarar för dem nu den chock som de hade, judarna. Att i deras berättelse så skulle den rike gå i Abraham, så han säger, nej, nej, nej. Jag säger till dig, från öster och väster, icke-judar, icke-adventister ska komma. Från Babylon, från världen, från islamiska världen, från alla andra kyrkor ska komma hit och sitta i Abrahams namn. Om inte du vänder dig idag, jude eller adventist. Jag är rak, du får förlåta mig. Vi måste prata raka språk nu. Och rikets barn ska kastas ut. Det var en chock för judarna att höra detta. Han försöker korrigera deras missuppfattning i liknelsen. Och han hade innan berättat om den här centurien, alltså han som var en militär befälhavare där. Han kom och sa, kan du hjälpa min tjänare? Han är sjuk. Kommer ni ihåg berättelsen? Mm. Officiell heter det. Och han sa, jag har inte sett en sådan tro. Och nästa exempel, det var den här kananesiska kvinnan som kommer. Hon är också Lazarus, hundarna slickade henne. Det är inte att de är alltid fattiga, utan de kan vara rika men fattiga i ordet. Förstår ni det? Mm. Då sen, och titta, det är samma ord som i den rike mannen och Lazarus. Smulor, hundar, det är samma begrepp. Därför att meningarna innan hade Jesus sagt vad då? Han berättar först, om ni hör hårda ord från Jesus, Kom ihåg, han säger det därför att han vill bekräfta för judarna. Jag vet hur ni förväntar er att en judisk rabbi ska berätta. Jag vet det. Jag kommer att bekräfta det, men ta er ut ur denna missuppfattning. Han säger, lärjungarna säger till Jesus meningen innan, tjasa bort henne, hon bara skriker och gapar som en hund, bort, bort. Han säger, nej, nej, låt henne komma. Och då säger han, en sådan tro har inte jag sett hos någon. Din tro har botat dig. Och så tar vi alltså de här alla attribut som fanns. Han var en jude med purpur och fint linne och rikets ord och helvete. Alla de här sakerna hade Jesus rättat till. Att det inte är som de tror. Och de ropade, fader Abraham, förbarma dig. Och vi sa, vem är det som ska förbarma sig? Är det Abraham eller är det Gud? Till och med hedniska kvinnan sa, Herre Davids son, förbarma dig. Men judarna säger att Abraham ska förbarma sig i liknelsen. Och så går vi kristna idag av alla sorter och tror på att detta är sant. Det är bara en liknelse. En missförstånd, som ett missförstått liknelse som Jesus vill korrigera, för den är jätteviktig. Medan du levde. Och det är en gapande klyfta. Där man inte kan komma därifrån. Döda ska inte prata med varandra. Vi pratar inte med döda andar. Men det gör hela den kristna världen. De ber till Charbel och till Maria och till Teresa och till jag vet inte vem. Men vad säger Bibeln att de döda är? I graven. De döda är i graven. Och det säger Jesus. På olika sätt. Genom jobb. Och genom Petrus. Det finns ingenting att när man dör så genast sker en dom. Nej, 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 det är vid tidens slut. Det ska vi upptäcka sen. Predikan, väldigt tydlig om var de döda är. I graven. De väntar, de kan inte tänka, hata. Vi kan inte prata med de döda. Det är jord. Prata med en planta, får vi se hur mycket du vill. Varsågod, prata. Om du får svar så får jag byta min religion. Och Jesus. Om Jesus säger någonting, då ska vi lyssna. Jesus kommer hit för att de som ligger i graven, inte som brinner i helvetet nu, eller sitter och äter glass där uppe, så ska han ropa tillbaks dem. Och efter att han har ropat tillbaks dem, då ska han döma dem igen. Men varför? It makes no sense. Det är inte klokt att en hel kristen värld och många andra tror på sånt trams. Fast Bibeln säger någonting helt annat. Och han säger, det här är fantastiskt. Alltså, det man måste upptäcka att det finns två uppståndelser. Och komma ihåg, de som har gjort gott, första uppståndelsen, uppstår till liv. Och de som har gjort ont, senare, tusen år senare, ska uppstå till dom. Inte till, aldrig någonsin hör ni i hela Bibeln, Gud säger att det eviga straffet är ett evigt helvete som aldrig tar slut. Det är en missuppfattning som jag kommer att klargöra, hoppas jag, idag och nästa gång. Det är tre delar. Och där har vi det också. Och kruxet i det hela var att Jesus har försökt förklara för dem att gå inte tro att de döda kommer och går. Den rike mannen, som är judarnas missuppfattning, han säger nej, 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 till slut, han ger sig inte. Om någon kommer från de döda, kommer de att tro. Då säger Jesus, nej, nej, nej. Har de inte lyssnat på allt detta med alla profeter och alla änglar och alla inspirationer i alla år, kommer de aldrig att lyssna om ens någon uppstår, inte kommer. Ingen kommer från de döda, utan man ska uppstå. Och här försöker Jesus att korrigera den här missuppfattningen. Det här är en av de största missuppfattningarna som finns. När man tar denna, jag har diskuterat med teologer från olika kyrkor, med folk som har tv-kanaler, lärare, predikanter. Jag begriper inte att man inte förstår. Var inte rädda för dem som dödar kroppen. Vilka är de? Det kan vara människor, det kan vara djävulen, hans demoner. Vad är det de dödar? Kroppen. Men frukta, titta, rädd och frukta, det är två olika saker. Man fruktar Gud, man är inte rädd för Gud. Man är rädd för de onda. Vad är det som Gud kan göra? Han kan fördärva. Står det bränna? Står det bränna i evigheter? Det står inte det. Vad är det som står här? Vad är det att fördärva? Utplåna. Både kropp och själ. Och ordet själ, kommer ni ihåg vad vi sa förra gången? Om du öppnar en, om du är hebré eller grek. Du öppnar gamla testamentet och du läser originalordet för själ. Vad tror du hittar? Nefesh eller ruach. Och det är faktiskt synonymer. De kan betyda många saker. De kan betyda själ, alltså din person. Du går till en psykolog. Ordet på grekiska det är psyche. Vad gör du hos en psykolog? Vad gör du där? Du behandlar ditt psyke, dina tankar och känslor i kombination. Och ordet ruach är faktiskt samma som vind och andning. Det är samma ord. Också en person. Vi på armeniska säger hur många hoki, hur många ruach det finns i rummet. Det är inga andar som spökar, utan det är personer som lever. Så det är det ordet. Och han menar att var inte rädd för den som kan döda din kropp, men aldrig din tro. Aldrig din state of mind, vad du tycker om Jesus. Vilken plats han har i ditt liv. Det kan ingen döda. Det kan aldrig Satan i de andra. Det är det som han menar i denna mening. Var inte rädd. De kan med misshandla döda dig. Men din tro, dina tankar, det kan de aldrig döda. Men Gud kommer att utplåna allt det onda. Sen. Gehenna. Vi såg ordet Gehenna. Vi har växt med det ordet. Varifrån kommer begreppet Gehenna? Det här är Hennoms dal. Gehenna betyder Albidalen, Hammarbybacken. Det är en dal. Strax utanför Jerusalem. Här. Brinner det? Det här är Gehenna. Det här är helvetet. Det brinner inte. Du kan åka idag. Du kan åka nu. Det brinner inte. Ja, men varför? Nu ska vi se varifrån kommer. Kommer ni ihåg Jesus sa, och den rikes barn ska kastas och där ska det vara gråt och tända gnisslan. Vi tar det första begreppet. Kung Ahab hade prostituerat sig med makten och lämnat Gud och börjat bygga en staty av Moloch och Baal och bränna sina levande barn framför Baal. Och mammorna orkade inte med den smärtan. Så det var gråt och tända gnisslan i denna dal. Och när judarna kom tillbaka till Gud och sa förlåt och vände dig till honom. De ville visa sin avsky för denna handling. De byggde en soptipp där. Eller byggde. Så de skapade en soptipp. Och där skulle man bränna sopor. Och man hade vakter för att soporna får aldrig släckas. Om det släcks, det blir epidemi av sjukdomar. Så eld som aldrig släcks. Därför att så länge det finns sopor så ska det brännas. Och därav dessa två begrepp som Jesus använder som en allegori. Jesus vill att vi inte ska vara själviska. Vi ska tänka på de fattiga nu, vi ska älska dem nu, vi ska dela med oss nu medan vi lever och vi ska våga vittna och inte fega. Om du bara läser Bibeln själv, du är en frossare som bara äter själv och inte bjuder andra. Du är inte helig. Om du bara läser Bibeln själv och inte delar med dig till andra, du är inte snäll, du är väldigt egoistisk. Du måste dela med dig. Jag säger inte att du ska gå och banka Bibeln i huvudet på folk. Nej. Utan vi måste dela med oss. Och då är min fråga. Hur liknade Jesus sluttiden? Vad är det? Alltså, alla de här sakerna som skedde när den rike dog och den fattige dog. När man berättar om liknelsen, man ger en sken av att allting skedde direkt. Och när den rike dog, omedelbart gick han. Det står inte så. Det är deras egen slutsats. När skulle allt detta ske? Skördetiden är tidsåldrarnas slut, säger Jesus. Och ogräset är de onda, enligt Jesus. Och vad ska det hända med dem? Brännas i evigheters, alldeles slokna, eller? Jag kan inte läsa svenska, förlåt mig. Jag är armenier. Vad står det här på svenska? Brännas upp. Finns det en motsvarighet på finska? Finns det? Ja, vi har inte det. När man, alltså, när du bränner någonting, det är en sak. Men att bränna upp, du bränner tills det tar slut och det försvinner. Det finns inget mer. Det är skillnad. Okej? Okay? Och när ska Gud komma och ta Lazarus till Abrahams famn? Om det är nu där vi ska vara. När? Vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop. Sen i likheten med den grekiska mytologin, när man dör, stjärnorna går och där finns där nere två avdelningar. Där nere, det är intressant. Abraham också där nere, man tänker inte så mycket på det. Där nere finns två dörrar. En till höger, de goda, går till Abrahams famn. Det är där nere, det är märkligt att man inte reagerar. Och där nere på vänster sida, änglar tar dem onda och grillar dem hur länge som helst. Det är fruktansvärt vilken bild vi ger om Gud där ute med den tron. Och han säger så här, all blir tillfall som de som lever i laglöshet. Det här är ett intressant ord, anomi. Synden är att bryta lagen, och vilken lag är det? Det är inte de 10 budorden. Och titta här, återigen, gnissla. Tänder. Samma begrepp. När människosonen kommer i sin härlighet, när är det? Det är snart. Det är inte då när man dör. Oavsett när man dör. Det är nu. När Jesus kommer, det är då som han med sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Tron, det är domstol. Och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Sedan, det här sedan är väldigt intressant. Detta sedan tar 1000 år. Det är 1000 år mellan det där första som vi läste nu. Här, när människosonen kommer i sin härlighet. Och sedan, det är 1000 års skillnad. För de andra ligger och sover här. Döda. Ingen begraver den andra. Alla är döda och Satan är bunden här, som det står i Uppenbarelseboken. Här står det evigt straff och evigt liv. Det står inte evig eld. Det finns en evig eld, men den är för de goda. Vi kommer att eldas i Gud, men aldrig bränna upp. Det är en jätteskillnad på begreppen. Det är det vi ska lära oss att skilja. Gud är eld. Han är evig eld. Och i Jesaja-boken står det om att de goda ska brinna i den eviga elden, men inte brinna upp. Vi ska som guld bränns och renas. Vi ska helgas. Så nu kommer min andra fråga. Vid tidens slut, var det när man dör eller är det en specifik tid? Vilket slut? Det finns bara en tidslut, och det är när Jesus ska komma och skilja. Inte före. Så det finns inte att någon dör och så går de ner till ett helvete. Det finns inget helvete nu. Och att de ska gå upp. Vissa är där uppe, men de allra flesta, inklusive Maria, ligger och sover. Och alla helgon. Och titta här. Nu kommer igen ärkeängeln i grekisk mytologi. Och ärkeängeln, det är han. Sända ut sina änglar och ta ut de utvalda. Och titta här, det här är fantastisk text som Paulus skriver. Vi alla som har vittnat, alla som känner Jesus och hans ord, och vi har hans ord hos oss. Enligt ett ord från Herren, enligt Bibeln, vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Så hur kan man påstå att den rike är där nere och grillas och Lazarus där uppe har roligt? Det är en liknelse som han vill bara rätta till. Förstår ni? De har missförstått det hela. Men han är tvungen att bekräfta berättelsen. Ha den som den är. Ungefär som att ni har lagat jättegod mat. Men jag ser att ni har blandat massa fel saker. Åh, vilken härlig soppa. Men det ska bort och det här ska istället. Och det ska bort och det här ska istället. Så till slut så kommer jag att märka, det smakar gott. Det är logik i vad han säger. Jag kan inte komma släng den här soppan, den är hemsk. Och ni blir så arga på mig för ni har jobbat jättehårt med att koka den här soppan. Och soppan är vad de har trott. Och hela världen tror idag, vilket är väldigt, väldigt tragiskt. När en befallning och du är ärkeängelns röst och Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Om han är där uppe i himlen med Lazarus liknande, alla goda, alla fattiga, titta. Så alla fattiga är goda och alla rika är onda, då har vi problem. För vi är egentligen rika jämfört med resten av världen. Det är också en missuppfattning. Så, om alla de här goda som Lazarus symboliserar är där uppe i Abrahams famn. Men varför ska han komma och hämta? Vem ska han hämta? De är ju där uppe, enligt missuppfattningen. Eller hur? Så, han kommer ner för att väcka alla som är döda, som har dött i Kristus, att uppstå. Och därefter, vi som lever ska ryckas upp och möta honom. Ryckas upp, inte föras bort. De har gjort en hel film, har ni sett den? The Rapture. Det är tragiskt. Den här Cameron, en känd skådis. Det är jättetragiskt att man misstolkar, leker med ord, manipulerar vissa ord. Det är att ryckas upp, inte föras bort. Det är en stor skillnad. Jag passar på att säga andra saker, för det är alltid bra att ha det när man ändå är där. Och där har vi det. Vi ska nu, bara några minuter till, klargöra ett intressant sak. Vad har Gud sagt? Vad är alternativen? Vad har Gud sagt? Titta här. Så sant jag lever, säger Herren, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. Död. Annars skulle han sagt, jag blir inte glad att grilla den ogudaktige i evigheters evigheter. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Är det tydligt? Hur kan en intelligent värld, en beläst värld, en värld av filosofer och predikanter och megapredikanter och teologer gå på en sån enkel sak där lilla enkla jag, alltså jag är en jätteenkel person, och ändå har förstått det. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om och får leva, så det är inte vill ni väl dö. Det står inte brinna i evigheters evigheter. Titta här, det finns några begrepp. Vi klargör dem snabbt. Kastas i den eviga elden. Och det står ju där. Det står där. Okej. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan, gå bort den eviga elden. Som är beredd åt djävulen, hans änglar och så vidare. Men det står också evigt straff och evigt liv. Låt oss titta på några verser som kan klargöra detta. Vi låter alltid Bibeln prata. De kommer till mig och säger, Ardavast, har du missat uppenbarelseboken? Nej, det har jag inte gjort alls. Jag är ärlig person, jag är schysst mot min Gud, jag vill och mot mig själv och mina bröder och systrar. Här står det, djävulen som har bedragit dem kastas i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Det kan vi ta en annan gång. Och det står då, röken från deras plågor stiger upp i evigheters evigheter. Får jag fråga er? En evighet, har den början och slut? Hur kan det vara pluralis? Om en evighet har varken en början eller slut, liksom Gud. Hur många gudar finns det? Hur många evigheter finns det? En. Men vad är det här för evighet? Om du är grek, du kan inte svenska eller armeniska eller finska. Du tittar och säger eoners eoner. Eon, det är en tidsbegränsad period. Punkt slut. Olika syndare, olika synder, olika straff. Och samma sak med belöning. Vi alla kommer inte att ha samma belöning. Det har Jesus sagt. Prata med honom, inte med mig. Jag bara läser vad han säger. Titta här. Jesus gav oss många exempel. Så är det med Sodom och Gomorra i Judas brevet och andra Petrus brev. Och städerna däromkring, det var minst 10 städer. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Har ni varit i Sodom och Gomorra? Brinner det?
Nej.
Jaha, intressant. Det brinner inte. Okej. Okay. Men det är en evig eld. Ja. Den bränner tills den bränner upp det som finns. Det är inte elden som är problem. Det är det som elden ska bränna. Det är soporna som ska brännas. Egentligen, de som tror på att det finns evigt helvete, de är mycket hederligare än Gud. Jag säger det avsiktligt. Jag vill provocera fram lite tankar. Vem av er behåller sina sopor hemma? Men varför vill ni att den underbara guden ska behålla sina sopor någonstans i universum? Och bränna och bränna och bränna och bränna. Vilken sadist. Jag vill inte ha den guden. Min älskade Gud, han ger mig väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och han är jättetålmodig med mina vidriga synder. Men någonstans måste han vara rättvis också. Han sätter en gräns och rensar eländet en gång för alla. Och titta, undergång, det står inte evigt helvete. Aska, kan aska brinna? Den som kan bränna aska kan få Nobels pris, kan få vad som helst. Det går inte att bränna, aska är färdigt. Ett exempel. Jordens bom slöts för evigt bakom mig. Hur många dagar var Jona i fiskens buk? 3 dagar. Men för honom var det för evigt. Man får alltid, aldrig översätta orden som man behagar. Utan de måste vara kopplade till hela Bibeln. Till alla texter. Till hela konceptet för att man ska förstå. Samuels mamma gick till templet och ville dedikera Samuel till Gud. Vad står det? För alltid. För evigt. I olika översättningar. Hur länge var han där? Så länge han levde. Så länge han levde. Titta. Förtära. Jag tror det var Doug Bachelor. Han sa, ge mig en tacos så ska jag förtära den, se om den finns kvar. När elden förtär någonting, då är det inte kvar för att det ska bränna. Det är så sadistiskt, så jävligt vidrigt. Jag blir gråtfärdig att min Gud har fått den bilden ut i världen. Att han ska bränna mina nära och kära, eller att mina nära och kära klarar sig där uppe, så ska de i evighet sitta och titta på mig och jag ska snälla skicka min dotter som ska blöta sitt finger. Vilken sadistisk, vidrig, hemsk, satanisk tanke som har planterats i världen, och folk promotar denna tanke mot vår Gud. Det gör mig jätteledsen. Jag blir otroligt bedrövad över denna tanke. Finns ej mer. Finns ej mer. Kan det finnas något mera ord? Alltså det här är det mest skakande text. Det finns inget mer. Borta. Gå förlorat. Försvinner. Försvinner. Hur kan man tro att de ska brinna i evigheters evigheter? Brännas upp. Malaki. Lämnas varken rot eller kvist. Om du var Gud och du skulle skriva de här texterna. Hur mycket tydligare skulle du skriva? Hur mycket tydligare? Och ändå så missförstår vi. Det måste vara jobbigt att vara Gud och ha sånt folk som oss på jorden. Samma sak här, stoft. Och hör vi det igen. Massor med texter brännas upp och aldrig finnas mer. Jag går tillbaks till liknelsen och avslutar. Gud berättar att det finns ett missförstånd. Att du går och tror att du kan leva loppan. Sen när du dör så har du en chans. Det är den mest lömska läran som finns. Som gör att trots att Jesus har sagt flera gånger. Och senast genom Hebreerbrevet kapitel 4. Idag om du hör hans röst. Förhärda inte ditt hjärta. Du har inte en chans mer. Det som gör mig ledsen är att många skjuter upp att de vänder till Gud. Och det är Satans största glädje, att du skjuter upp. Om du idag har ett minsta lilla, vänta inte. Ge upp allt. Ge ditt liv allt idag. Så vänta inte på att du ska tro att när någon kan gå dit och be och blöta sitt finger, det är tragiskt, utan det är först nu vi ska dela med oss på alla sätt och vis. Var inte rädda att avstå från saker och ting. Det är vår största rädsla, det är det som kommer att fördärva oss. Många människor behöver allt. Vi ska inte ha så mycket mer att vi klarar oss. Vi ska lita på att Jesus kommer att ta hand om oss. Ge till andra nu på alla sätt och vis och var inte rädda. Vi pratade med min syster och jag här, syster Eva-Lisa. Vi behöver be mycket. Det kommer svåra tider nu och det är nu som vår tro sätts på prov. Nu kommer vår guld visa sig hur mycket den har bränts och renats. Är du 24 karat eller inte? Det är först nu. Bara det är kärlek att säga raka saker till varandra. Vi ska inte fjäska för varandra. Då är det ingen kärlek. Om du ser något fel i mig, snälla säg till mig. Hjälp mig att vara lik Kristus i karaktären. Och sprid inte denna hemska lära där ute. Jag blir otroligt bedrövad över Jesus. Att han, det är han som ska bränna och grilla. Och folk tror på det. Jag är jättetacksam att jag får komma och dela med mig till er. Och vi har del 3. Där vi ska avgöra med texter. Mycket intressant sak. Vi kommer att rekapitulera för det är jätteviktigt. Och sen avsluta det. Och vi får se när det blir. Men har ni frågor är jag redo att svara. Men annars är jag otroligt tacksam att jag fick komma hit. Och dela med mig av detta. Det är en underbar Gud vi har. Han vill att vi ska leva. Han har förberett jättemycket för oss. Men om du är självisk, du har ingen plats där uppe. Jag är ledsen att säga det. Bedra dig inte. Rannsaka dig själv. Och våga avstå från allt så att du kan få allt. Det finns inget mitt emellan. 100% till Gud, du får 100% där uppe. Det finns inget annat tredje alternativ. Må Gud välsigna er och tack så hemskt mycket.
Tack ska du ha. Vi ska avsluta det här med lopetan med tämän laululla 41, jonka jälkeen sitten Ardevas vielä johtaa meitä rukouksessa. Vi avslutar med sång 41. Sen efter det kan vi leda oss i bön efter sången.
oss böja våra huvuden och egentligen också innerligt bjuda den heliga anden i våra hjärtan och våra sinnen. Vår kära älskade Gud, verkligen barmhärtige och kärleksfulla Gud. Vi är så ledsna att världen har gett en sån fel bild om dig där ute, Herre. Du är inte värd detta, Herre. Du är värd mycket mera uppskattning och kärlek. Och att vi lyfter dig och att vi visar vem du är. Hjälp oss, Herre, att göra det genom vår karaktär. Genom vårt levande. Men också att vi vågar stå för sanningen. Att vi vågar berätta om vad ditt ord innehåller egentligen. Vågar dela med oss. Och inte vara som den rike mannen. Som hade allt och brydde sig inte om de som inte hade det. Herre, vi vet med skamkänsla i vårt själ att det finns många där ute som är mycket värre än vad Lazarus någonsin kan ha varit. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss, inspirera oss att dela med oss på alla sätt och vis. Att våga avstå från världen. Ge oss den här känslan att, av trygghet och tillit. Att vi kan leva med så lite och ändå vara nöjda och tacksamma och lyckliga och klara oss. Väl medvetna och säkra på att du är hos oss och med oss. Jag ber att du välsignar denna underbara församling, mina trossyskon här. Och välsignar var och en av oss nu när vi går ut i världen. Att vi är i världen på alla sätt och vis, men inte tillhöra världen överhuvudtaget. Genom vår karaktär som är lik din son Jesus Kristus, dra människor till en frälsande och helgande relation med dig. I Jesus Kristus dyrbara namn ber jag. Amen.
Joo, olkaa hyvä vielä ja istukaa vähän aikaa. Ajattelin loppumusiikiksi soittaa tietokoneelta yhden laulun. Se on tämä In Christ Alone. Ja nähdä sen, että ei tarvitse olla monta ihmistä saadakseen musiikkia aikaa. Riittää, että ollaan yksi ainoa.
My hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still. When striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ, I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God. Thank you.
Ja kiitoksia kaikki, että olette täällä ja osanottaja ja kuuntelemassa. Ja toivon teille hyvää sabbatin jatkoa ja hyvää kotimatkaa ja hyvää viikkoa. Kiitos.